Found it.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Podcast. Välkommen till
Found it!
Podcast. Och idag så ska vi prata om terräng. Och då menar jag verkligen terräng. Det är alltså inte vilken terräng som helst, utan det är geocache-terräng. Patricia, vilken är den svåraste terrängen du har lyckats med?
Vad var det? 4,5 tror jag.
Okej. Jag har faktiskt klarat en 4. En enda. Jag tror att det var du och jag som var ute och traskade långt upp i skogen på mossarna.
Ja, det var det. Säkert.
Precis. Ja, men vad innebär terräng för dig när du är ute och traskar?
Terräng? Ja, men det är väl hur svårt terrängen är, om det är asfalterad väg eller alltså, små skogsstigar klättrar upp för bergsväggar och träd. Det är väl det som är. Och milslånga vandringar, det är det som är terräng för mig. Alltså skillnad och så.
Okej, så det är inte typ cykelvägar eller rollerblades ute i skogen, eller om du kryper under träd för att leta efter cashar, det är liksom, det är inte terräng.
Jo, det är också en terräng, men det är alltså graderingen av terräng. Så.
Ja, så en terräng 6, det skulle vara typ flyga.
Ja, då får jag växa vingar först.
Okej, det här är rörigt. Vi har inte så jättebra koll, du och jag, så därför så har vi tagit in en lite mer kunnig expert i form av Hans Persson, mera känd som Pink Unicorn. Jag säger välkommen tillbaka, Hans.
Tack så mycket.
Du är ganska erfaren inom de här cacharna med lite högre terräng. Jag vet att när vi pratades vid förra gången i avsnitt 4, om jag inte har helt fel, så hade du ganska mycket erfarenhet av bland annat klättring och fira nedför bergsväggar och så. Stämmer det?
Ja, jag har väl varit lite allätare, eller vad man ska säga. Loggat kanske av de flesta typer. Så att jag är inte någon av de allra värsta högterrängjagarna, men genom åren så har jag samlat på mig. Jag kollade just, jag loggat 178 cacher med terräng 5 som är högsta graderingen. Då. Och då är det fördelat på cacher som kräver båt, cacher som ligger i grottor, cacher där man behöver klättra. Cacher där man behöver vada. Jag vet inte, det kanske är någon mer. Det finns enstaka som är cacher som bara är allmänt jobbiga, typ tre mil in i fjällen utan någon som helst väg. Du behöver visserligen ingen klätterutrustning eller ingen båt eller någonting sånt där, men du måste gå i ett par mil för att komma dit.
Det låter jobbigt.
Ja, precis. Det finns ingen väg. Liksom. Det kan också vara en betydelse av terräng 5, liksom, att det är jävligt långt.
Ja, men då, alltså det där skulle man nästan ha terräng 10 på, behöva vandra ut 3 mil i skogen.
Men då, det är ju bara vanlig fredagsunderhållning, men
får inte glömma bort att Patrik är en stadsmänniska.
Ja, okej. Okay. Ja, jag är mera den typen av människa som tycker att en schysst fredagsunderhållning kan vara att ta med sig tältet och åka ut i en skog någonstans.
Ja, det håller jag med dig om.
Det kommer dit. Jag har faktiskt fått en vandringsryggsäck nu till och med utav Patricia i födelsedagspresent, så jag gissar att det kommer bli flera lite längre vandringar.
Det är på gång helt enkelt.
Ja, jag håller på.
Du ska se, snart är du uppe i fjällen och vandrar.
Det är mitt mål.
Okej, men eftersom vi ska prata om lite högre terräng idag, så kanske vi kan ta en liten faktastund om den här definitionen utav en 4 och en 5 i svårighet då. Bara, jag tänkte utifrån hans erfarenheter, hur, om man skulle sätta en 4, hur, vad har du varit med om då ungefär?
Alltså, det är svårt att säga att det här är definitionen av en T4, det här är definitionen av en T5, alltså. Folk är inte överens, helt enkelt, så är det. Men om vi säger så här utifrån vad jag tycker snarare, så en T4, då skulle jag förvänta mig att chansen är god att jag kommer att klara av att logga den utan att ha med mig någon direkt speciell utrustning. Bara jag har lite oömma kläder. Så där. Jag kanske får räkna med att klättra upp 5-6-8 meter i en gran någonstans. Eller jag får krypa lite under stenar för att logga någonting som ligger ett par meter in under ett flyttblock eller sådär. Men en inte alldeles för klumpig person kommer att klara av det, bara man inte är rädd för att bli lite smutsig sådär.
Då är det kört för mig.
Om man däremot säger terräng 5, då är det ju liksom, då är allt tillåtet. Då kan det vara, du ska ut på den där kobben där borta, 1 kilometer ut i vattnet, det finns ingenting annat. Det är inte läge att simma liksom, utan då är det båt som gäller. Eller den sitter, jag ser den liksom, den hänger där uppe i en gren. Problemet är att grenen sitter 10 meter upp i en pall och det finns exakt ingen gren under den där som den hänger i. Utan då är det ju klätterutrustning som gäller. Eller den hänger på en klippvägg 10 meter upp och det är ytterligare 10 meter till övre kanten. Då är det ju inte så att man klättrar upp, utan då får man gå upp till toppen och så får man fira sig ner istället. Stanna på mitten och logga och sen fortsätta ner. Eller gå upp igen, vilket man vill. Och då plötsligen krävs det ju utrustning på ett helt annat sätt. Det är inget som man bara får för sig att ja, men det här kan jag prova.
Man kan, ja. Men är man så dum att man gör det utan skyddsutrustning, då är det ju lite kört.
Ja, en bergvägg sådär. Lodrätt bergvägg ger sig ju de flesta inte på bara sådär. Klättra i träd klarar ju de flesta till en viss nivå i alla fall. Och fortfarande känner sig rimligt säkra.
Okej, okay, men jag tänkte, eftersom vi kan börja med som det här T5, då har vi tänkt land och hav. Så jag tänkte, om vi ska börja med tema båt eller vatten idag.
Ja, precis. Vi börjar med att ta oss vatten över huvudet. Det blir
exakt.
Bra.
Exakt.
Eller inte göra det snarare.
Håller man sig torr på vatten.
Ja, precis. Man börjar steg 1 med att klä på sig en båt.
Och en båt, är det som eka, gummibåt, kanot? Det spelar någon särskild roll?
Vi kan väl säga så här då, att T5 som har med vatten att göra överhuvudtaget finns ju naturligtvis en massa olika typer också. Det finns en del som helt enkelt ligger på en ö som är så här irriterande nära, men Du kan inte bada dit, men om du är liksom någorlunda schysst simmare så kan du simma ut. Liksom det är 50, kanske 100 meter i en insjö. Då kan ju många, inte jag, men många i alla fall simma dit en bra dag. Sådana finns. Det är fortfarande T5. Duktiga människor kan simma dit. De inte fullt så duktiga människorna kan paddla dit på luftmadrass eller sådär utan att det känns dumt. Det är fortfarande görbart. Så här, barnens upplåtbara lekbåt logga folk cashar i, och det är inte alldeles ovanligt att casherna ligger så pass nära land att man trots allt kan göra det med en sån sak. Men man ska ju vara medveten om att en sån sak, en sån där upplåtbar gummibåt eller så, den har styrbarhet ungefär som en ballong, va? Det vill säga att den går dit vinden känner för, inte dit du känner för. Du får paddla väldigt mycket om du ska åka i motvind. Och det är ju inte det säkraste redskapet som finns, utan du får ju vara beredd på att bli blöt. Så att vad jag egentligen vill prata om, det är ju varianter av riktiga båtar, om vi så säger. Det finns ju naturligtvis de som har motorbåt eller segelbåt eller sådär, och det är ju gott och väl. Då kan man ju ta sig i miltals utan att det är något problem, för då har man ju motor eller segel eller någonting sånt där. Personligen tycker jag det är lite fusk.
Det kan jag hålla med om.
Jag har en kajak. Det tycker jag är ett jättetrevligt redskap. Den är inte större än jag kan bära den själv, med visst besvär, men dock. Jag tror den väger ungefär 20 kilo. Och den kan jag paddla flera mil om det är så på en dag. Den håller ungefär samma hastighet som promenadtakt. Säg 5 kilometer i timmen. Man kommer rätt långt om man håller på en dag. Framförallt så är det fullständigt knäpptyst medan man håller på, så att man ser naturen på väldigt nära och trevligt håll. Men naturligtvis, det bästa med det är ju att det är ganska lätt att ta sig över. Man vet att det finns en cache på den där holmen där borta, och det går ingen båttur. Då får jag väl bygga min egen båttur. Då kan jag paddla dit. Har man en egen kajak, då är det enkelt. Då är det bara att lägga i den. Annars så finns det ju ganska många ställen som hyr ut kajaker, och då får man ju i allmänhet hela paketet. Liksom, man får en kajak, man får paddel, man får flytväst, man får vad det nu är man behöver, hela kittet så. Och om man ser lite vilsen ut så får man dessutom en säkerhetsgenomgång vad man ska och inte ska göra. Och det är ju naturligtvis inte det minst viktiga. Alltid när det gäller T5-cacher, eller ja, alltid när det gäller cacher för den delen, om det inte känns som att det du håller på med är säkert, eller att du inte är riktigt säker på om du vet vad du håller på med, gör inte det. Kom tillbaka en annan dag och ta med dig en kompis som vet vad du håller på med.
Säkerheten först alltså?
Ja, precis. FDF:en är ju inte så mycket värd om du inte kommer hem liksom.
Nej.
Utan se till att du vet hur båten funkar. Se till att du har flytväst. Se till att någon annan allra minst vet var du är. Eller helst någon annan är med. Se till att du har koll på väder och vind och sådär. Blåser det 12 sekundmeter frånlandsvind ut i skärgården, då är det inte så jättesmart att ge sig ut. För då kommer du, om du har lite otur, att hamna i Estland, och det kanske du inte riktigt har lust med.
Så jag har hört att det är rätt trevligt där, men man kanske måste ta sig hem.
Men jag har inget emot Estland, men jag vet inte om jag skulle vilja åka dit i kajak.
Nej, det är sant.
Om inte annat skulle du få en himla plats i någon form av rekordbok på grund av att du har paddlat till Estland.
Mm. Ja, det finns säkert de som har gjort. Det betvivlar jag inte. Det går ju utmärkt att paddla över vid Åland om inte annat. Det finns ju gott om öar på vägen. Men på det hela taget, liksom, ha koll på vad du gör. Det är ju regel ett. Ha koll på din utrustning. Du ska veta hur kajaken fungerar. Innan du ger dig ut till en ö på 2 kilometer bort, så kan det vara smart att paddla 500 meter och se vad det här är jobbigt. Jag ska tillbaka lika långt igen, och då blåser det åt andra hållet. Är det bra eller dåligt att det blåser åt andra hållet? Har du medvind nu så får du motvind hem. Sådär. Mm. Så att man kan ju tänka på, om man nu hyr en kajak, så är den ju ofta fast på ett ställe så att säga. Då hyr du den där den råkar ligga och sen paddlar du därifrån. Men om du har en egen kajak, då har du ju möjlighet att lägga i den där du vill. Så då har du ju möjlighet att fundera på den här ön som jag ska till. Jag kan ju faktiskt angripa den både norrifrån och söderifrån beroende på vilken brygga jag lägger i vid. Välj den som har medvind hem. För då blir det lättare när du är trött.
Ja, precis. Det är ju fördelen med vinden, att man kan få hjälp av den så att säga.
Ja, precis. Och överhuvudtaget, liksom, håll koll på väderprognosen. Det kan, speciellt ute på kusten så där man ger sig ut, så kan det ju få för sig att blåsa upp och bli allmänt otrevligt på ganska kort tid, så att ha koll på det. Det är okej att vända om det är så att vädret börjar se väldigt trist ut. Cachen ligger med stor sannolikhet kvar, så man kan komma tillbaka nästa vecka.
Ja, och där kan jag tänka mig att om det finns någon som är extremt, tar det här som extremt prestigefyllt, att man ibland kan vara lite dumdristig. Är det något du har hört talas om under de här åren du har hållit på med?
Ja, alltså, jag har ju sett folk antingen sett själv eller framförallt sett foton nu i loggar på folk som har paddlat till cacher i både det ena och det andra flytetyget då, som kanske inte är så där väldigt sjövärdigt. Så att i vissa fall har jag verkligen hoppats på att de har varit simkunniga också, för att det ser inte särskilt säkert ut. Sen beror det ju på, pratar vi om att man gör det, paddlar ut några hundra meter till en ö och vi befinner oss i augusti och det är 25 grader varmt, ja då är det inte hela världen om du hamnar i vattnet då. Men är det oktober, 10 sekundmeter och plus 7, då är det inte lika roligt längre.
Då blir det kallt.
Då blir det väldigt kallt väldigt fort. Utan då är det ju så att ska du ge dig ut i båt, speciellt i en liten båt, typ en kajak eller så, i de väderförhållandena, då måste du veta vad du gör. Du måste kunna någon form av räddning. Om jag drattar i vattnet, vad gör jag då? Liksom, jag behöver komma tillbaka i kajaken på ett eller annat sätt. Du behöver ha med dig extra kläder. På samma sätt som om du åker skridskor på vintern, så måste du ha med dig ett komplett ombyte kläder. Det är samma sak om du åker kajak. Ramlar du i vattnet så vill du fortsätta och du vill vara torr. Och man måste kunna ta sig upp och ta sig i land och sådär. Och i det läget är det väldigt bra att vara två.
Ja, så man kan hjälpa varandra.
Ja, precis. Att, om vi säger så här, att om man ramlar i vattnet från en kajak, så är det fullt möjligt att ta sig i den själv. Men det är svårt. Jag har lyckats ett par gånger, men jag har misslyckats många, många fler gånger än så. Jag har aldrig drabbats av det skarpt, så att säga. Men jag har tränat, liksom, provat att ramla in med flit och sådär och försökt komma igen. Det är svårt. Om man däremot är två, då är det inte jättesvårt. Då kan den som fortfarande sitter i en kajak kan hjälpa den andra personen att få sin kajak på rätt köl och komma i den så där utan att välta igen. Problemet är att en kajak ser ut som en cigarr ungefär. Och om du väl har ramlat i vattnet och vill komma i kajaken, då kommer du från ena sidan. Och när du då försöker klättra i den, då har den en tendens att rulla runt och släppa ner dig i vattnet igen. Så att det är väldigt, väldigt praktiskt att ha någon som håller i då när man försöker klättra i. Annars har det en tendens att bli väldigt många försök. Och när man riskerar att drabbas av sånt, om vi säger att man ska ge sig ut och paddla tidigt på våren, eller ja, så länge vattnet är kallt helt enkelt, fram till åtminstone nu, så här års och tidigare, eller framåt hösten, om vi säger september, oktober, när det fortfarande känns trevligt i luften, men vattnet kanske inte är så jättemysigt längre, då kan det ju vara smart att paddla med en våtdräkt på sig. För att ramlar man i vattnet, då är det inte så himla farligt med det, utan du blir blöt men du blir inte jättekall omedelbart. För det är ju det som är, det är det som är det farliga. Liksom. Ramlar man i vattnet och blir kall och blöt, då klarar man sig inte så himla många minuter. Och det vill vi ju undvika. Så att se till att hålla dig helst i båten. Om du ramlar ur båten, håll dig varm så gott det går. Det vill säga ha kläder för ändamålet.
Vad är din bästa erfarenhet och svåraste båtcache som du har gjort?
Alltså jag tycker det är väldigt kul att paddla ut i skärgården. Jag bor i Linköping då, så att det är ju, om vi så säger, mitt i landet eller liksom inland, och det finns ju massor med sjöar att paddla i, och det finns ganska ofta små öar med cacher på och så, men det är ju oftast inte något särskilt spännande paddling så, eftersom det är en ganska liten sjö. Om man däremot ger sig ut i skärgården, då får man ju öppet hav på ett annat sätt. Det blir riktiga vågor och det blir utsikt. Man ser ju kilometervis eller miltals en bra dag. Och det är ju en helt annan natur för den delen också. Och det är väldigt trevligt. Men man ska vara medveten om att det kräver lite mera säkerhetstänk och kompetens innan man ger sig ut långt ut i skärgården. Så är det. Men en av de bästa cache-turer vi har gjort, tycker jag, med båt eller med kajak så, Och det, min fru och jag ville i kajakerna i Gryt kanske. Ja, någonstans på kusten i alla fall. På kvällen. Jag tror klockan var 7:30 eller någonting sånt där. Och så paddlade vi rakt ut i fullmåne. Såg en havsörn på kort avstånd. Satt på en gren och tittade på oss. Och sen fortsatte vi ut och tältade på en ö där. Och så på morgonen efter så paddlade vi en liten bit till. Vi slutade med att komma ungefär här för en mil ut. Eller en bra bit ut i alla fall. Till Härstena. Och där så var det ett event som några från Motala hade utlyst och åkte till med taxibåt. Det tyckte vi var fusk, så vi tog ju kajaken då.
Ja, det är ju fusk med taxibåt.
Ja, det går taxibåtar med lokaltrafiken dit.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men vi såg ju till då att paddla dit ut istället, och så sa vi inget, vi gjorde ingen wheel attend eller så, utan vi bara dök upp där plötsligt och hade ju inte varit på båten, så de undrade hur sjuttsiken kom ni hit. Det var lite roligt.
Det är kul att kunna göra något annorlunda där.
Ja visst.
Och hur var det med andra cacher ute på öarna där? Var det mycket eller var det liksom så att man fick hoppa från ö till ö?
Det är ju sällan mer än en eller kanske två cacher på en ö. Så är det ju. Och terränggraderingen ute i skärgården varierar ganska mycket. Det finns mycket T5 och sen plötsligen så stöter man på någonting som är T1,5 eller så. Det varierar ju lite grann, för en del av öarna långt där ute, de har ju fast trafik så här med lokaltrafiken, att man kan, kanske inte så många gånger i veckan, men i alla fall man kan åka dit, men schemalagd tur, och då visst, då krävs det ju ingen specialutrustning att komma dit. Så då kan man ju kanske tycka att det är en och en halv dag. Vi är på båten, väntar 20 minuter, kliva av båten färdigt utan att du behöver ha en egen båt. Men alltså normalfallet ute i skärgården, det är ju att man paddlar till ett ställe, loggar den cachen, kliver i sin kajak igen, paddlar till nästa ställe. Om det sen är på samma ö eller på en annan ö, det gör egentligen ingen skillnad, för det är lättast att paddla dit i alla fall. Det är lättare att kliva i kajaken och paddla 500 meter till andra sidan ön än vad det är att försöka ta sig tvärs över ön oftast. Eftersom det ju inte finns några stigar, utan det kan vara ganska snårigt.
Jag kan tänka mig att det inte finns så mycket vägar att stiga på kobbar och öar ute i skärgården, som att man inte bor någon där i vanliga fall.
Det beror ju på. Det beror lite grann på hur långt ut man är. Om man är i inre skärgården, då är det ju så att säga normal terräng, bara det att du råkar vara en ö. Det är skog och det är buskar och det är snår och så vidare. Och kanske lite kor eller får eller något som någon har kört dit. Och det är väldigt praktiskt att ställa sina kor på en ö, för de kommer inte att komma därifrån.
Och då har man sällskap också.
Ja, precis. Däremot om man ger sig lite längre ut i havsbandet, då kommer du att stöta på öar och skär som i praktiken bara är en sten. Du ser liksom en stenrygg som kommer upp ur vattnet, och så blir den en meter hög, två meter hög, tre meter hög, och så slutar den ner igen på andra sidan, och så är det färdigt med det, och så ligger det en sten ovanpå. Kanske kommer det ligga under den stenen, det kan vara rätt säker på. Det finns liksom inget annat sätt att få den att ligga kvar där, va? För att längre ut i skärgården, så ju längre ut man kommer, desto mindre växer det på öarna, och desto mindre öar är det. Både färre och mindre. Det blir ju det blir en helt annan typ av terräng där ute. Men om man ger sig ut på längre turer, om vi säger att man ger sig ut och paddlar och tänker logga ett helt antal cacher, utan inte bara ut till den närmsta ön några hundra meter bort och tillbaka igen, utan man gör en större utflykt, då skulle jag ju säga att det är också viktigt att fundera på, tänk på, som jag sa då, vilken ordning man tar sina cacher utifrån hur det blåser, men också sådana saker som att ute på vattnet så är det visserligen då väldigt enkelt att göra det som man kan göra i skogen också. Liksom ställ in GPSen, ta ut pilen och så följ pilen, för att det är ingenting i vägen. Du kan paddla rakt fram. Det är naturligtvis enkelt i teorin. Men om man gör på det sättet så hamnar man ju också precis mitt ute i ingenstans rätt länge. Och det kan ju vara så att det kan vara en farled där till exempel. Om man sitter i en kajak och möter Finlandsfärjan, då är man inte så himla kaxig. Så att det kan vara smart att tänka sig för lite grann. Paddla längs med, kanske inte strandkanten, men liksom följ öar och kobbar. Kanske åk lite i zigzag så där, så att du är åtminstone någorlunda inom synhåll från land istället för att paddla tvärs över. För att det blåser rätt mycket där ute och det är mycket trevligare att vara i lä bland öarna.
För den erfarenheten har ju min pappa, han är ju, jobbar ju som sjölots. Och han har ju haft erfarenheten med båtar som bara rakt i farleden tänkte korsa från en ö till en annan. Och det är ju rena livsfaran. För de där stora lastfartygen eller Finlandsfärjan, de kan inte,
de vänder ju inte
bromsa på 100 meter. Det sker bara inte.
Nej. Så att, om man är ute med kajak, det lönar sig att paddla en kilometer extra i lä och liksom lugnt och fint vatten gentemot att paddla tvärs över absolut kortaste vägen mitt ute i blåsten. Det lönar sig att ta om vägen. Det är både trevligare och mindre jobbigt. Så att tänk efter inte bara i vilken ordning man ska göra sina cacher, utan också i vilken väg ska man åka dit. Ta inte bara kortaste vägen, utan tänk lite på var kommer vinden just idag och hur får jag lä. Och vad det gäller vilken cache ska jag logga först, det beror ju på hur säker är du på att du orkar hela vägen. Är det smart att arbeta sig utåt eller är det smart att arbeta sig inåt? Man kanske ska paddla bort till den yttersta först och jobba sig hemåt istället. Eller paddla ut så länge det känns lätt. Det får man ju känna efter. Det kanske finns en slinga man kan följa. Det går inte att säga vad som är rätt så. Men... utan det är mer utifrån vad händer med vind och var finns det öar och sådär, som får bestämma vad som är rätt rutt en viss dag. Men regel ett alldeles oavsett är ju se till att du vet vad du gör och att du har med dig helst minst en annan person, och om inte annat att någon annan person vet var du är och vart du ska. Så att om du inte kommer hem så kan man åtminstone leta på rätt ställe.
Då säkerheten först alltså?
Ja, alltid. Och även att du har med dig rätt prylar. Liksom, flytväst är ju självklarhet, hoppas jag. Oavsett båtstorlek. Men även liksom, kanske lite första förband. Man kan försöka kliva i land och dratta ur kajaken. Och man kanske inte blir mer än blöt och irriterad. Men man kan slå huvudet i en sten också.
Ouch.
Det har en tendens att vara väldigt mycket sten där man kliver i land.
Ja, även om man nu ska in, som du sa, krypa in under ett flytblock eller något liknande. Då kan man slå huvudet i sten.
Ja. Oja. Det finns alla möjligheter att göra fel, det vet vi.
Har du själv varit med om någon olycka eller som har krävt att du har behövt söka hjälp eller vård efter?
Nej, det tror jag inte. Vad jag kan påminna mig i alla fall. skrubbsår och skrapsår och fästingar och sådär, men inget som jag inte känner mig kompetent att ta hand om själv, om vi så säger. Det tycker jag inte. Jag har hittills, får jag säga, vi har haft kajaker i, vad kan det vara, 5-6 år vid det här laget. Jag har hittills aldrig ramlat ur den utan att det har varit meningen, om vi så säger, att jag ska träna på att ramla ur och räddning och sådär. Och än så länge, de enda gångerna det har känt som att nu var det vingligt, nu var det nära eller sådär, då är det i allmänhet när man försöker kliva i eller kliva ur. Man får faktiskt anstränga sig mer än man kan tro för att välta en kajak mitt ute på vattnet, för de är hyfsat stabila trots allt. Däremot inne vid land, när man står med ena benet i kajaken och andra på brygga och ska försöka ta sig i, så kan det vara lite mera vingligt. Speciellt då om man har vågor som kommer in och stör. Ännu mera, om man har en brygga går det ju an, för då är det ju trots allt byggt för att man ska lägga i en båt. Nu är ju problemet att bryggan finns ju bara i allmänhet där man startar. Den där andra kanske ligger, den är ju i allmänhet inte tänkt för att angöra kajaker på, utan där får man ju kliva i land på en sten. Och stenar kräver lite mera trixande i allmänhet för att komma i land på ett snyggt sätt. Då, om det är så att du känner dig lockad av att prova på hur det är att logga cacher med kajak, då skulle jag rekommendera att leta upp något ställe där det går att hyra kajaker. Och börja med att hyra en kajak, ett par stycken. Alltså att ni är ett par stycken som hyr kajaker. Och paddla ut till, kanske finns någon cache inom ett rimligt avstånd därifrån. Det har det gjort på de ställen där jag har hyrt kajaker. Om inte annat så kan man bara paddla ut till någon lämplig ö i närheten och känna hur det känns. Man brukar kunna hyra en kajak per person för ett par 300, någonting i den där stilen, för 4 timmar eller så. Det är fullt tillräckligt för att känna på om det är något som känns rimligt. Och då behöver man det, så får man ju en genomgång av hur ska du sitta, hur ska du göra för att inte bli jättetrött eller sådär. Liksom, lite tekniktips så. Sen jag gjorde en jättesnabb där mellan tummen och pekfingret koll, om man skulle få för sig att man tycker att det är jättetrevligt med kajak, vad kostar det här egentligen? Om man vill köpa sig en ny kajak, så verkar det som att man kan få den för storleksordningen 5, 6, 7000 och uppåt ungefär hur långt som helst. Man behöver ju lite extra utrustning, man behöver en paddel, man behöver en flytväst, man behöver en sån här kapell som det heter, det är ju den här kjolen man har på sig för att täcka igen sittbrunnen så att man inte får ner vatten. Men storleksordningen 5, 6, 7000 och uppåt för att köpa en ny kajak. Sen finns ju naturligtvis blocket, och då kan man landa på ett par tusen och uppåt. Det är väl ungefär den nivån det handlar om man känner.
Även om det är mycket pengar, så är det ändå inte så farligt för en kajak.
Ja, det handlar ju inte om att köpa en segelbåt liksom. Det är inte sexsiffriga belopp vi pratar om, utan det är ju rimligt. Sen om du ska köpa dig en kajak, då måste du naturligtvis ha ett sätt att flytta den på också. De flesta bor ju inte vid en sjö, så att då behöver du en eller annan möjlighet att forsla den. Och har du en bil, så funkar det att lägga en kajak på takräcket. Vi har takbågar på våran bil, och sen så har vi som små, vad ska vi säga, skumgummikuddar. De är, kan det vara 15x30 cm, som man spänner fast på takräcket, och sen lägger man kajaken på dem, och så spänner man fast kajaken med remmar. I och med att de är skumgummi då, så trycks de ihop lite grann och håller emot när man drar remmen, så att kajaken sitter stenhårt där. Funkar jättebra. De kostade 50 spänn då på Biltema. Det kostade ingenting, just den grejen. Då tar man bara en bil med takbågar, så är det lugnt. Det är väl ungefär det som jag hade tänkt att säga. Så sen har ni några frågor, så svarar jag gärna på det så att jag kan.
Om man ska säga era kajaker, hur pass avancerade är de?
Ja, det är lite svår fråga att svara på. Till att börja med har vi två ganska olika kajaker. Jag har en glasfiberkajak och min fru har en plastkajak. De beter sig inte inte så himla olika. Fördelen med en plattkajak är att man kan misshandla den lite som man vill om man kör på en sten, för det är inte hela världen, för den håller. Den blir inte repig eller sådär. Glasfiberkajaken har en tendens att bli repig, men den känns som att den kanske glider en liten aning lättare i vattnet på andra sidan. Men då får man akta sig lite mer när det är sten i närheten. Men alltså, vi har vad man skulle säga allround-kajaker. Vi har använt dem för paddelturer med packning och tält och mat och hela kittet. Liksom har varit ute i 3-4-5 dagar, någonting sånt där tror jag som mest. Och det får plats, det är inte ett problem. Det finns ju packutrymmen i kajaker. Det finns som ett stort hål ovanpå på framänden och ett stort hål ovanpå på bakänden, så man kan lägga ner en massa packning. Och så sätter man på ett gummilock och så är det tätt där. Det enda man behöver tänka på är att man får ner väldigt mycket saker, men man måste ha all sin packning i ganska små paket, eftersom hålet är det ganska litet. Så att man kan inte packa en full ryggsäck och sen trycka ner den, för den kommer inte gå igenom hålet. Däremot kan man stoppa ner alla prylarna separat.
Ja, så man packar i typ sådana här wetbags som skyddar mot vatten.
Exakt. Så om vi säger, om du tänker dig att du tar en vanlig plastpåse från ICA och fyller den med kläder och så knyter igen den. Ungefär så stora prylar får du genom hålet, men inte mer. Så att det går att få ner ett tält eller ett liggunderlag eller sådär, men inte mer i taget. Men kajaken är ju lång, så att det går i väldigt många grejer. Man bara skjutsar iväg dem framåt så försvinner de bort där. Liksom. Så att när man är ute med kajaket längre ett tag och har packning med sig, så är det ju ett av tricken som avslöjar om man är ute första gången eller tionde gången, det är: har du en aning om var din packning är? Här, ja, jag har stormköket. Men var? Helst vill man ju slippa packa upp all sin packning varje gång man stannar och ska ha något. Utan man vill stanna, lyfta på rätt lock, plocka upp köket, koka sitt kaffe och sen åka igen. Om man inte har en aning om vad man packade ner var, så kan det ta ett tag. Då får man packa ur hela kajaken innan man hittar rätt pryl.
Ja, då får man göra någon form av system eller så då?
Ja, det tar liksom ett par stopp en dag eller så innan man har lärt sig var la jag allting här då. Speciellt om man är 3-4 personer som är ute samtidigt. Så här, vem har köket? Vem har gasen? Vem har vattnet? Här. Vem har kaffet?
Alltså ryggsäcken, att man packar den på samma sätt varje gång. Det är inte riktigt så det funkar på en kajak, eller hur?
Jo, det är det ju egentligen naturligtvis. Men man tänker inte på det första gången man är ute förrän det är för sent. Liksom. Mm. Då är man bara nöjd när man har fått ner allt. Men om man är ute och ska logga två cacher och sen vara färdig med det, då är ju inte det här ett problem, för att då har du ju ingen packning med dig förutom ett fika möjligen. Utan det är ju om man är ute en längre tur och vill kampa och sådär.
Sen det här med att vada, och för ibland så kanske man inte behöver båten för att hitta en cache. Jag menar, håller ni på med vadning och liksom ute i träskmarker eller på att säga, men i sådana, ja, den typen av cacher där du behöver ha badarbyxor och sånt?
Ja, alltså jag äger ett par badarbyxor, det gör jag ju, men jag har ju inte använt dem jättemånga gånger. Men några gånger har det ju blivit. Däremot, jag vet inte om jag har varit ute i några träsk med dem. Det är nog snarare att det har varit det här, ja, dräneringsrör eller vad man ska kalla det. När en bäck går under en väg så är det ju så här jätterör. Och så hänger cachen mitt i det där, mitt under vägen någonstans då, typiskt. Så att oavsett vilket håll man kommer ifrån så blir man tvungen att kliva in 10 meter med vatten upp till midjan. Och då är det väldigt trevligt med vadarbyxor, det är det ju.
Så jag tänkte också inne i stan och så, som i Norrköping exempelvis, vet jag att det finns en eller två som hänger under broar. Hur genomför man något sånt lite diskret?
Nu har inte jag loggat dem, så jag vet inte hur det ser ut precis just där. Men jag menar, om de hänger så pass lågt så att du når dem från en kajak, då är det inget problem. Paddla in under bron, gör vad du ska, paddla ut på andra sidan. Inget problem, liksom. Det är ingen som kommer att titta på det. Problemet ibland när man sitter i en kajak är att man sitter ju på botten på kajaken, och det är ju i praktiken under vattenytan med baken, va? Så att din räckvidd är ju rätt begränsad. det är ju inte så att man ställer sig upp i en kajak obehindrat sådär. Utan når du inte från sittande från baken och arm rakt uppåt sträck, då kan du inte logga.
Då kan det bli den här såg den men hade ingen penna.
Ja, precis. Jag menar, pratar vi om en burk som sitter under en bro i en stad, då skulle jag ju tänka mig att de flesta broar är nog höga nog att få under en motorbåt, och då når du inte från en kajak.
Nej, jag kan tänka mig att det är något sånt.
Så att, det är ju lite av ett problem naturligtvis. Att då får man väl lösa det genom att klänga längs utsidan av bron en mörk natt eller så.
Kommer polisen och undrar vad man håller på med.
Ja, det är ju risken naturligtvis. Det är av det där med mörk natt.
Precis.
Vi har väl alla varit på mystiska ställen någon gång ibland. Så man kanske inte hade varit utan geocaching.
Det kan jag hålla med om. Eller vad säger du, Patricia?
Ja, det håller vi med om.
Ja, det var båtcachar eller kanske vattencachar i överlag. Har vi behandlat allting då? Eller mycket av det i alla fall?
Ja, vad gäller vatten så finns ju naturligtvis extremfallet då att det finns enstaka cacher som du måste dyka till. Men det är jag inte kompetent att hantera heller. Så att där kan jag liksom inte säga något, utan då bara konstaterar att står det att jag behöver dykutrustning, då tar jag en annan cache.
Okej.
Då är det ju en helt annan nivå på utrustning som behövs. Okej, det finns enstaka cacher som kräver dykutrustning på nivån. Har du cyklop och snorkel och kan simma ordentligt så kan du hålla andan, simma 2 meter ner, hämta burken och sen logga uppe. Det är ju kanske inte så svårt. Men det finns ju cacher som faktiskt kräver drygt 10 meter ner till det här vraket. Gå in i kajutan, leta upp burken och sådär. Och då behöver du ju faktiskt dykutrustning med tuber och hela kittet. Och då är det långt utanför min kompetensnivå.
Och kanske för min del långt över min budget.
Ja, det också.
Om du som lyssnare har mer erfarenhet av kanske dykcacher eller vill berätta något mer om båtar eller bara vill säga hej, så kan du göra så här för att kontakta oss. Foundit Podcast presenteras av Patrik Norén och Patricia Lehmann. Patrik är producent. Besök oss på www.founditpodcast.se för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Tack för att du lyssnar. Och Patricia.
Mm.
Det här avsnittet fick inte vi så mycket sagt.
Nej, spara lite på rösterna i det här avsnittet.
Ja, och detsamma gäller, hoppas jag, i nästa avsnitt. För vad vill du prata om då, Hans?
Då tänkte jag att jag skulle prata om hur vi rör oss i den tredje dimensionen, det vill säga uppåt och kanske undantagsvis neråt, när cachen hänger en bit upp eller möjligen en bit ner. Det vill säga vi pratar om klättring på diverse olika sätt.
Jajamän, och det ska bli superintressant, för det har jag dålig koll på. Hur har du koll på det, Patricia?
Ja, jag vet att klättring är uppåt, men jag är alltid så rädd för att ramla, så jag håller mig med 2 ben på marken.
Okej. Tack för idag både Patricia och Hans. Vi har inte så mycket mer kvar att säga än att du har lyssnat på Foundit Podcast med mig, Patrik.
Och mig, Patricia.
Och mig, Hans.
Kanske lugnt.
Foundit
Podcast.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.